Jag tror att vi ska göra så här i början.
Vi ska stå allihop. Det finns någonting som är jätteviktigt i en gudstjänst och i ett liv. Och det är hjärtat. Och nu menar jag inte muskeln här då. Den är ju viktig också. Utan jag menar det inom dig som är din innersta personlighet. Där du fattar beslut och där du gör saker oberoende av dina känslor. Hänger du med nu? Varje vecka så ser vi människor komma till tro. De allra flesta är från Iran. Och flera nyfrälsta är här. 2 veckor sedan, denna tisdagen. Det är roligt. Men alla får inte se det. Alla ser inte den frukten, utan man kämpar och tänker att det händer ingenting. När jag går ifrån ett möte, så det brukar vara ganska sent då, när någon säger nu vill jag bli frälst, nu vill jag ge mitt hjärta till Gud. Och likadant var det i tisdags, man tänker liksom, nu ska vi sluta när det har gått några timmar, vi har ju våran husgrupp här, och då är det någon som vill bli frälst och då kan man inte sluta. Det är fantastiskt. Skulle du vilja, alltså verkligen, att någon i din närhet blir frälst? Eller någon som du tar med till en husgrupp eller till en gudstjänst. Skulle du vilja det? Det är 3 stycken. Om vi 3 nu säger bara så här, säg efter mig. Alla som vill det här nu, säg Jesus. Jag vänder mitt hjärta till dig. I en önskan att se människor bli frälsta. Och få din frid. Halleluja. När du också ger ditt hjärta till lovsång och tacksägelse, så innebär det inte att du behöver kunna sångerna. Jag lyckas ju lära mig någon sång, men då byter man sång och drar en ny sång. Utan det är att du ger ditt hjärta till Gud och sjunger med din röst. Jag vet att en del skulle vilja förbjuda kråkornas lovsång och talgoxarnas 2 jobbiga toner som de kör hela våren. Men bara låta koltrastarna sjunga om de inte sjunger för nära. Men så har inte Gud tänkt det. Utan jag vill att du prisar Gud med din mun och säger tack Jesus! Nej, vänta lite nu. En del sa tack Jesus i falsk ton. Nej, gjorde ingen, eller hur? Förstår ni då? Det här är lovprisning och lovsång. Men om vi sitter och lyssnar för mycket på musiken och försöker följa med, så är det precis som att man liksom är lite lullaby-sång. Och till slut så är det mysigt och bekvämt. Men det här handlar inte om att det ska vara mysigt. Det handlar om att vi offrar lovets offer och prisar Gud. Så nu ska du få säga med dina egna ord: tack Jesus, halleluja, eller ho ho ja ja, eller vad du vill. 1, 2, 3. Tack Jesus och halleluja. Wow. Ja. Det kan också vara en lovprisning. Vilken fågel vet jag inte vad det är. Vilken fågel är du? Jag tror att man... Ja, precis. Det var en uggla. En duva. Och så här, men gör det. Nu ska ni få fortsätta att stå. Och då har det att göra med att jag tänkte att jag skulle göra tvärtom idag. För jag kommer på att det är så orättvist att jag ska stå här framme när ni sitter. Så visst är det okej om jag sitter här och ni bara idag. Det är inte okej. Okay. Nej, jag håller med dig. Det är inte okej, okay, men vi gör det ändå. Nej, vi ska inte göra det. Jag ska bara läsa några verser om en sån här liten flicka. En tjej från ett annat... Hur många är det? Hur många tjejer är det här som inte är födda i Sverige? Räck upp en hand. Ni tjejer som inte är födda i Sverige, räck upp en hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, kanske 15, 16. Det är rätt många. Den här tjejen, hon flyttade inte. Utan hon är lite, kanske ute och leker. Kanske som era lilla dotter där. Och så kommer det en armé och bara tar med henne från Israel till Syrien. Bortrövad kallas det. Visst är det jobbigt att fortfarande stå? Men jag står ju också. Bara någon minut till. Den här flickan, hon hamnar till slut i ett hem där hon får bli tjänsteflicka och där hon växer upp och blir en ung kvinna, så att hon börjar få kontakt med kvinnan, hustrun till en mäktig general i Syrien. Och de har en relation. Och den här lilla flickan håller fast vid sin tro på Israels Gud och får rapporter om att Gud gör någonting genom profeten. Är ni med då? Så hon blir inte bitter, men hon längtar hem. Det är många som har det jobbigt, som alltså skulle kunna tycka synd om sig själv resten av sitt liv. Jag tror att många har tjänat ihop till det. Men hon väljer att jag ska berätta om Israels Gud. Jag ska berätta om Herren. Och så gör hon det här. Och det är det här jag ska läsa nu innan du får sätta dig ner. Naaman, den arameiska kungens högste befälhavare, alltså nuvarande Syrien, hade stort anseende hos sin herre, alltså kungen, och var mycket aktad. Ty genom honom hade Herren givit seger åt Aram, nuvarande Syrien. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Och hör här nu vad som händer, vers 3, andra konungebok kapitel 5. Flickan sa till sin matmor: tänk om min herre vore hos profeten i Samaria, då skulle han befria honom från hans spetälska. Det är frimodigt att säga det. Det var inte kanske, eventuellt, du har en chans. Dra en lott, gå till kyrkan, kanske Gud finns där. Utan hon bara säger, hos profeten är Gud. Profeten Elisa är en förebild på Guds församling. När Elia kastar sin mantel över Elisa så är det en förebild på det som Jesus gör när han sänder en heliga ande som är mantel över församlingen för att vara med och vittna om att Herren Jesus är Gud. Så när vi läser det på det sättet så förstår vi att Elisa är inte bara en person, utan Elisa är en förebild på hela Kristi kropp, på Guds församling som har fått en helig ande för att vittna om honom. Så nu ska jag berätta lite grann med de här två olika skikten, de här två bottnarna, så du förstår att det finns hopp för människor, men att du kan vara med och förändra människor, att du kan få ge ditt vittnesbörd i rätt tid och på så vis påverka en hel nation. Nu kan du sitta ner. Det som händer här är att Naaman, han tror på den här lilla tjejen. Visst är det bra? Och han går till sin kung och så säger han, den här flickan från Israel har sagt så. Jag vill träffa profeten i Israel. Och kungen säger, åk iväg, jag skickar med dig ett brev. Och Naaman, han åker dit. Och nu ska ni höra vad han tar med sig. 10 talenter silver, 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Uff, de här siffrorna, jag tänker, det här ska jag ta reda på. Hur mycket är det här? Många kilo är en talent? Gissa nu om ni inte kan det. Frank, du har väl läst, du har googlat på det här innan. En talent, 35 kilo silver. Alltså 350 kilo silver. Översättning i guld. 6000 siklar blir 70 kilo guld. Alltså när jag kollade liksom vad silver och guld är värt idag. Alltså det här blev väldigt många miljoner. Och väldigt många nollor efteråt. Och så var det även då. Och det kanske inte är så konstigt. Men att högtidsdräkterna skulle vara så våldsamt dyra, det hade jag ingen aning om. Då tänkte jag, dyraste kavajen som finns, vet du, jag går ju till Dressman, den dyraste kavajen på Dressman, det måste ju vara 2000. Det är fruktansvärt mycket pengar. Det är bättre att gå till Gekos Ullared och köpa en för 999 kronor. Det är ju ändå bara tyg. Ja. Så titta idag, om man ska ha en keton kavaj, kostym heter det visst. Den tar några timmar att göra, tror vi inte den tar 50 timmar att göra, men det var 400 000 kronor. Så nu vet ni vad jag önskar mig när jag fyller år.
En kriton. 400 000 kronor. Och den dyraste liksom, kostymen som finns, den kostade 9 miljoner, men det var så massa diamanter på den. Det kanske är mer de här. Det är ju kungen som skickar med någonting. Han ska ju liksom köpa ett helande. Han ska köpa ett under. Det här är ingen människa som kan fixa det. Men Gud var hos profeten i Israel. Och så åker han dit med den här förmögenheten. Och så kommer han fram till kungen. Och så när kungen läser brevet. Här har du min general. Han ska bli botad från spetälska och så vidare. Och så blir han blir helt förkrossad. Så han river sönder sina kläder. Alltså kungens kläder, det var inte bara en flanellskjorta, hänger med nu. Det var liksom inget skräp, utan det var en förmögen. Man gjorde inte så om man inte var väldigt förkrossad eller rädd. Så här, är jag Gud? Är jag Gud? Frågar kungen, generalen Naaman. Skulle jag kunna göra döda levande? Nej, säger han. Kungen söker krig med mig. Det är något lurt med det här. Han är liksom paranoid. Han är rädd för att det är något annat med det här. Han liksom är rädd för att det är bara en orsak till strid. Men då finns det en annan tjänare. Det är många tjänare här. Men nu är det Herrens tjänare. En ledare. Han heter Elisa. Och han hör att kungen har rivit sönder sina kläder. Och så säger han så här. Kungen. Jag vet inte om han skickade sms. Men ni kan föreställa det. Han får i alla fall ett budskap. Kungen, låt honom komma till mig. Så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Alltså det här är den frimodiga församlingen. Vi kan be till Gud. Vi kan ropa till Herren Gud. Vi tror att vi har i Kristus Jesus helande och befrielse och frälsning. Eller?
Ja.
Vad händer nu? Naaman, han åker dit. Nu undrar jag, kollar lite grann. Hur långa resor är det här egentligen? Är det 15 eller 16 mil till Jönköping? Ungefär så långt är det mellan Damaskus och Syrien till profeten i Elisa. Så det är en lång resa. Och så kommer han dit. Och då när han kommer dit med alla dessa fantastiska vagnar och rikedomar. Vilket mottagande han får. När han är där på parkeringen liksom, så får han ett mejl att nu ska du göra så här. Alltså det här kommer inte ens ut och möter honom. Och så står det så här. Elisa sände ut ett bud till honom, vers 10. Och lät säga, gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan. Så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Ungefär som att när han väl kommer dit så säger profeten, gå och bada. Ta ett bad, rena dig. Och så ska du gå till Jordan. Och hur reagerar den här generalen nu? Han som hade en sån tro. Han som åker den här långa vägen. Han som liksom tänker, det här är min chans. Det står att han blev arg. Hans stolthet och alltihopa. Och så säger han, har inte vi bättre och renare floder i Syrien än att jag ska doppa mig här i Jordan? Syrien. Inte sant? Ni är väl för Syrien? Ja. Är ni mer för Syrien här? Aha, det är ju fler. Okej. Sträck på er. Har vi någon från Israel här? Nej. Men vi lyssnar ändå. Och så står det så här. Han åker därifrån. Och han är så otroligt stolt. Och nu är det så här. Nu ska jag ta med det till en annan historia. För det här med spetälska, det är också en bild på synden. Och den sjukdomen kunde man inte bota på den tiden. Det var bara Gud som kunde bota den, och det visste man. Precis som synden. Det är bara Gud som kan bota den. Det är bara Jesus som kan förlåta synder. Alltså när Jesus botade sjuka, då blev de lite upprörda och tyckte det var helt fantastiskt. Men när han sa att han botar synder, och då ville de stena ihjäl honom. För det var bara Gud som hade makt att förlåta synder. Är ni med nu då? Det finns inget större än att få rening från sin synd. Håller ni med? Ja, det är viktigt att förstå det här. Det är stort att bli helad, men det finns inget större än att bli frälst. och renad i Jesu Kristi blod. Jag vet inte, någon som sa, ja, nej, jag var på en konferens och det var bara massa människor som blev frälsta. Då åkte vi till en konferens där många som, det var mycket roligare, det var många som blev helade. Alltså, men det är väl roligt både och, är det inte det? Men det måste ju ändå vara lite större att människor blir helade och befriade från sina synder. Tycker ni inte det? Ja, det är stort. Tänk dig nu att nu är det en tjej från ett annat land, en liten tjej, en kvinna. Och så träffar du någon, också en kvinna, som säger, min man som är chef, ska vi ta för hela Volvo, han behöver bli frälst. Hur gör du då? Hur skulle du göra? Skulle du säga, jag vet vad du kan bli frälst? Ja, du kanske till och med skulle bli ett frälsningsbönfäll, jag vet inte. Men det är någonting som händer när man hör att någon vill bli frälst. Då vill man ju liksom att den ska höra talas om Jesus. Och föreställa att den här personen får för sig att komma till församlingen. Kommer hit. Kan ni se den här höjdaren? Komma hit. Och när han kommer på ett möte, då har inte ens predikanten tid med honom. Tar inte emot honom med alla hans gåvor och alla hans, vet det, eskort och allting, vet det, livvakt. Utan bara skickar någon av medhjälparna och säger, vad vill du för någonting? Och jag skulle vilja prata med, ja, predikanten, han säger så här. Gå och döp dig. Eller förresten, tro på Herren Jesus och bli döpt. Hur tror du Volvo-chefen skulle reagera? Ja, fantastiskt. Tack så mycket för det varma mottagandet. Han har säkert kört därifrån. Kört någon annanstans. Liksom hittat någon annan. Därför att det finns någonting. En stolthet hos människan. Att om det är för enkelt, då kan man inte göra det. Men nu är det så här. Nu går vi tillbaka till Naaman. Naaman har också en tjänare. Och Naamans tjänare, han säger till honom så här. Ja, men det var ju ett gott budskap, säger han. För han frågar ju inte dig om någonting svårt. Om det var någonting svårt, skulle du göra då? Ja, då skulle jag, men det var ju något enkelt du skulle göra. Hur mycket mer nu då? Han har bara sagt dig, tvätta dig så blir du ren. Alltså, jag tycker det här är så suveränt. Naamans hustru hade en tjänare, talar in sanningen. Naaman själv har en tjänare, en medhjälpare, en assistent, vågar tala in sanningen. Ja, men chefen, du, det var inget svårt. Ta emot det här budskapet. Det kanske var hans egen. Han kanske hade en egen tro. Jag vet inte hur du reagerar. Men det är flera som sagt till mig, de har tagit med människor till gudstjänster och dop och barnvälsignelser och härliga möten. Och så har kompisen, eller den personen man tar med, blivit arg. Därför någon har talat om korset eller omvändelse eller dop och sagt, asch, det där är väl inget för mig. Så enkelt kan det väl inte vara. Jag säger dig, stoltheten inom människan säger att du ska förtjäna din frälsning. Men ödmjukheten och tron säger, frälsningen är av nåd. Du blir renad av nåd när du tror på Herren Jesus och hans blod renar dig från all synd. Och när du låter döpa dig och du tvättar dig ren. Det är ett fantastiskt budskap. Och Naaman, han förstår det här nu. Så han åker iväg och så doppar han sig. Hur många gånger? 7 gånger. Alltså, den sjätte gången hjälpte. Tror ni att han tvivlar lite? Det här är ju ett skämt. Liksom, är det här en dolda kameran? Eller liksom, när ska de komma fram och skratta åt mig alla liksom, mina tjänare? Vad är det som händer? Efter 7:e gången är han helt ren. Alltså, men köttet är ju som en liten pojkös. Han har haft sån fruktansvärd hud. Och nu ska jag träffa profeten. Och så åker han iväg. Det var ungefär en resa lika lång som till Lerum. Är det 3 mil till Lerum eller? Jag har ingen riktig koll. Men det är i alla fall, det är några mil. Och kommer dit. Och nu så får han träffa profeten och säger han, här ska du få alla dessa gåvor. Och så säger profeten, yes, du räddar min ministry. Nu kan jag försörja alla mina medarbetare. Nu kan vi köpa alla gårdar. Och nu, tack så mycket, säger han inte. Vad säger han för någonting? Han säger, jag, så sant Herren lever, jag kan inte ta emot det här, säger han. Visst är det ödmjukt? Därför att det ska inte finnas en frälsning som människor kan betala. Hur mycket gåvor de än ger eller erbjuder. Och så åker han iväg. Innan han åker iväg så säger han något konstigt. Ja, men du ser åsnorna där borta. Kan jag få packa dem fulla med jord? Och ta med mig jord ifrån Israel?
Okej. Oj. Det är nästan för bra jord nu, eller?
Och så packar han de här åsnorna med jord. För att när han kommer till Israel så ska han lägga sig på den jorden. Och så ska han tillbe Herren på Israels jord. Det där låter ju lite religiöst och konstigt. Men ja. Ta med dig jorden liksom. Men förresten, en sak till. Och när jag är där så ibland måste jag liksom gå med kungen. Utan han är skröplig och så ska han liksom tillbe sitt tempel. Och förlåt mig då om jag liksom böjer ett knä liksom i templet där. Du känner ju mitt hjärta. Men gå i frid! Och då tänker jag, fantastiskt. Människor kommer att komma som är från andra länder, andra kulturer eller ledare, generaler, företagsledare. Men när de kommer tillbaka till sitt företag eller till sitt sammanhang så måste de ibland gå in i tempel eller i världsliga sammanhang. Men de behöver ju inte tillbe för det. De har ju ändå Jesus Kristus som Herre, eller hur? Och vi oroar oss så mycket för när människor är i världsliga sammanhang. Och tänker, människor ska bara vara i tempel, de ska bara vara i kyrkan. Och utanför kyrkan, ja, allting är farligt. Jag tror att det finns jättemånga människor i kyrkan, jag kommer till det sen. Men utanför kyrkan, som är på sitt område, som är fyllda av helig ande och vittnar om Jesus och tillber honom och gör en väldigt stor skillnad. Jag tror inte vi ska dra oss undan. Förstår, Gud har kallat mig att vara det jag är. Här kan jag påverka. Här kan jag vara ljus i mörkret. Här kan jag vara salt i förruttnelsen. Eller hur? Men det fanns en tjänare till. Han hette Gehazi. Han hade sett någonting. Han såg förmögenheten. Han såg kostymerna. Han såg silvret. Så han springer efter. Springer i kapp vagnen. Och Naaman går ut och möter honom. Vad är det någonting som har hänt? Och nu är det någonting som har hänt. Ja, men det var ju liksom i Gehazis hjärta. Så säger han, ja, min herre har sänt mig. Det stämmer ju inte. Han börjar ljuga. Och så säger han, ja, det har kommit två styckna profetlärjungar. Och, ja, vi skulle behövt en talent och två högtidsdräkter, säger han. Så ljuger han. Och han plötsligt fått begär efter den här världens goda. Han som hade tjänat profeten i så många år. Det är så lätt att man är med i kyrkan och man är med och man tjänar och man hjälper till. Men man har sitt hjärta efter någonting i den här världen. Suget och längtan är att bli någonting. Begäret finns inte efter Gud och hans rättfärdighet. Och det avslöjas hos Gehazi. Naaman som var en världslig konung, han hade längtan efter Gud. Förstår ni hur det kan vara? Det finns människor som har längtan efter Gud. Men det finns också de som kan vara så nära oss som har sin längtan efter denna världen. Och han får inte bara det han ber om. Han får två talenter, 70 kilo silver. Alltså han kanske får en förmögenhet i värde över 10 miljoner. Och så kommer han tillbaka. Och så möter han profeten. Och Elisa var ju väldigt speciell. Men tro mig, Guds församling är också speciell. Kristi kropp är också speciell. Herrens ande bor i sin församling. Så när Gehazi kommer tillbaka så säger profeten, var har du varit? Och nu har Gehazi sin chans att bara säga, åh, förlåt. Jag har syndat. Du vet vad jag har gjort, eller hur? Nej. Vet du vad Gehazi säger? Jag har inte varit någonstans. Precis som att man kan lura den heliga ande. Det går fortfarande inte, kommer aldrig att gå. Och så säger han, är det nu tid för dig att söka få alla gårdar och boskap och tjänare och tjänarinnor och köpa dig allt det där när du går härifrån full av spetälska? Och så gick han Gehazi därifrån helt vit av spetälska. För Guds dom kom över honom. Men Naaman, han åker till Syrien. Och ni kan ju tänka er själva när han kommer tillbaka till Syrien. Han ser sin hustru. Han liksom kan krama om henne och det gör inte ont. Och det är ingen som föraktar honom. Han liksom kan visa sin kropp. Och den här tjänarinnan kan bara säga halleluja, som betyder lovad vare Gud. Och så fick hon några bönekamrater. Och jag tror att hon fick ett väldigt gott liv, den här unga invandrartjejen. Därför att hon vittnade om Herren. Alltså jag frågar oss, vilka tjänare är vi? Vad finns det i våra hjärtan? Visst är det tänkvärt det här? Vad händer om vi vittnar för någon? Kan det bli så att vi kan ta med dem till Guds församling och att de kan uppleva helande? Är det så att vem som helst kan bli frälst, men också att vem som helst kan tappa det och förlora Guds härlighet därför att man längtar efter den här världen? Hur är det med ditt hjärta? Nu ska vi stå upp igen och så ska jag faktiskt avsluta så här. Vi ska stå upp igen, för jag har en inbjudan till dig. Och min första inbjudan till dig är att du som bara vill vara som en lärjunge. Att säga att nej, men jag ska berätta att jag tror på Gud. Jag ska berätta att man kan få bönesvar. Jag ska berätta om min husgrupp eller min församling. Jag ska berätta om någonting som Gud gör. Men du har inte gjort det. Och du vet att det är någon som bara behöver bli frälst. Eller helad. Eller bara behöver säga, får jag be för dig? Eller kan vi be för dig i vår kyrka? Alltså det här betyder så oerhört mycket. Jag hamnade i en situation som en kille. Där jag fick ett avslag som var jättejobbigt för någonting som jag hade sökt. Och så fick jag inte det. Men min farfar som var en klok man. Han säger, jag ska be för dig. I vår församling. Och jag hade inte en aning om vad en kyrka var. Jag trodde på Gud. Men när han sa det så tänkte jag, wow, han ber för det här i sin församling. När jag sen fick det här avslaget ändrat och jag fick det här tillståndet, då bara kände jag, wow, Gud fungerar. Lite senare tar jag fler steg. Jag blir inbjuden av någon som säger, kom till min husgrupp. Bara en sån inbjudan. Kom till min husgrupp. Jag har sagt det här förut. Jag ville bara säga nej. Men när jag skulle säga nej så blev det ja. Och så kom jag dit dagen efter. Den kvällen efter husgruppen så blev jag frälst. Jag tog emot Jesus. Dessutom i den husgruppen så är det någon som vågar säga till mig, Christian, får jag be för dig? Och då nämnde jag återigen ett sånt här bönämne som jag tänkte, Gud hör inte mina böner, så tänkte jag. Han hör de här människorna som är i den här husgruppen. Be för mig. Och så var det en kille som bad för mig. Och den killen, bara 2 eller 3 år innan det, hade jag träffat på en dansbana. Och han var en uppkäftig göteborgare, så vi höll på att komma i slagsmål med varandra. Men det blev inget slagsmål, tack och lov. Men det är så här, man kommer ihåg liksom någon kaxig typ som bara ser glad och god ut. Alltså det förstår ni att det är ett vittnesbörd. Eller visst är det det? Någon som bara varit uppkäftig, som bara ser glad ut och ber för dig. Inte bara Gud som haver barn, utan be Jesus hjälp nu Christian. Alltså sånt tar tag igen. Men du finns här som bara, men nu ska jag bara ta det där steget och säga, jag kan be för dig. Du kan få komma till min församling. Du kan få komma till min husgrupp. Du kan få träffa mina predikanter, mina ledare. Vi kan be för dig. Därför att vi tror att Herren, han vill rena ifrån synd idag. Han vill befria ifrån ångest idag. Han vill ge människor ett rent hjärta och en mening med livet idag. Alltså det var vanliga människor som trodde. Och gav mig vittnesbördet. Hur många rätt så vanliga har vi här? Räck upp en hand nu. Rätt så vanliga. Ja. Hur många jätteknäppa, omöjliga människor finns det här? Vad är bra? Jag tänker ungefär samma. Visst, det blir samma. Alltså Gud kan, men jag bara undrar, vill du? Vill jag? Vill vi? Vill vi göra en skillnad? Eller vill vi bara se på och hoppas att mötet går över? Sångerna tar slut och predikanten hittar amen. Eller vill vi göra någonting mer? Ja, det jag tror vi vill det. Men det finns också någon som den här matmamman som bara säger till generalen, sin man. Hör du, nu får du sannolikt ta och packa dina grejer och åka iväg och se till att du blir frälst. Det finns sådana som bara har auktoritet över mäktiga män. många gånger kvinnor som bara säger liksom, hallå, nu får du bli frälst och fri, jag orkar inte med dig längre. Det finns en frimodighet som kommer över oss när vi har ett rent hjärta och älskar Herren. Vi behöver inte vara så märkvärdiga. Eller hur?
Nej.
Boo! Men det finns också en profet i Israel. Det finns en Guds församling. Det finns en Guds församling. Den profetiska Elisa-församlingen. Som tror på Herren Gud. Som säger, du med ditt hus kan bli frälst. Som säger, du kan bli helad och befriad idag. Men du måste också tro på det. Halleluja. Så nu om du bara tar någon och så bara säger i Jesu namn, så vet du att Herren gör någonting. Kristine, nu när du är på resa och är borta i flera 8 veckor. Bara Gud välsigna dig. Bara gör det. Det får det som du sa till mig innan. En missionsresa. Halleluja. Och vi gör saker. Du som är nyfrälst. Vet du vad det betyder? Ny i tron. Och du också som är nyfrälst. Ny i tron. Det är fantastiskt. Unga kvinnor som blir frälsta. Woo! Gud gör någonting, men det börjar med att någon berättar det finns en Gud i Israel. Oh, vi behöver vara de personerna och inte tänka någon annan fixar det, någon annan gör det och så vidare. Sen så kan det bli förolämpat för att det är för enkelt. Tro på Jesus, tro på korset. Bli fri. Ja, men det är så enkelt. Frälsningen startar så. Men det är också en förkrosselse och ödmjukhet i att också låta döpa sig och bli en Jesu lärjunge. Hallå? Hallå? Halleluja. Så räck din hand nu med mig om du vill be den här bönen. Bara att du vill vara den här personen. Du ställer dig till hans förfogande. Du står till hans förfogande just nu. Herre, jag ber för dem som räcker sina händer nu. De som bara vill vara där på rätt plats. De bara säger de där orden om dig. Du behöver inte vara några experter eller missionärer eller ha några titlar, utan bara ha din kraft och ha din frimodighet. Herre, kom med din ande över oss och vi tar det så att vi gör det och så att vi säger det. Kosta vad det kostar vill. I Jesu namn, kom heliga ande nu. Kom heliga ande på nytt. Kom Herre, så att vi får bära den goda frukten som du har tänkt. Säg tack Jesus. Att det får ske med mig. Att du leder mig. Och du gör mig frimodig. Och glad. Och hel. Amen. Tack Jesus. Och så har jag en liten känslig bön. Därför att när begäret kommer. Ni vet, vi säger att vi har 10 budord. Och i slutet på budorden så är det en hel ramsa om allt vi inte ska begära efter. Då tänker jag liksom, en gång i hela mitt liv har jag hört en predikan om att du inte ska ha begär. Jag har hört många om att du ska inte ljuga och alla de här. Alltså, är vi rädda för det här eller? Ska jag se, hur många är det som har haft begär någon gång? Okej. Okay. Hur många är det som har haft begär kanske senaste veckan? Nej, ni behöver inte bekänna. Alltså, synden är inte att bli frestad av ett begär. Synden är att ge efter. Är ni med? Men vi kan inte hjälpa att det kommer. Att det liksom kommer sug efter någonting som vi inte ska ha. Eller som inte är vårt. Det ska vi inte ha. Gehazi hade sug efter någonting som han egentligen hade lämnat. Han följde ju Herrens profet. Men så kommer det tillbaka. Alltså det kan komma tillbaka. Men jag är ju frälst och allting är bra. Men så plötsligt så får du sug efter denna världen. Att du bara ska ha pengar och saker och prylar och prestige. Eller att du ska ha den kvinnan som du inte ska ha. Eller den mannen som du inte ska ha. Du har begär efter någon bil som du inte ska ha. Och så får du bara säga nej tack i Jesu namn. Jag har det, jag har det, jag har det, har jag i Herren. Halleluja. Har jag mat och kläder så är jag nöjd. Tack Jesus. Får jag gåvor, får jag det där andra, ser det som en välsignelse och som ett lån ifrån Herren. Och jag ärar Herren med det som jag har eller förvaltar. Men jag har inget ägandeskap, för begäret är så mycket med ägandeskap jag ska ha. Jag ska vara oberoende. Jag ska inte behöva någon människa och inte någon Gud. Fel, vi behöver varandra. Och vi behöver Herren Gud. Så säg nu efter mig, Jesus, befria mig från alla begär som jag inte ska ha.
Förlåt mig för att jag har givit efter. Och hjälp mig, helige Ande, att få seger. Och glädje över det som jag har. Och ge det som jag har i Jesu namn. Halleluja. Alltså det här är lättare sagt än gjort. Jag tar det på fullast allvar att du kan ha stor kamp. Det gör jag. Men utan kamp ingen stor seger. Så nu ska vi ha stor seger tillsammans. Nu ska vi be igen. Lovsångaren tar plats. Vi har lite extra tid för det här. Och jag kommer att be också här för några av våra nyfrälsta. Och jag tror att du också bara önskar förbön för något speciellt. Och du behöver inte säga om det är pinsamt, jag har begär som jag måste bli av med. Du kan bara säga, Jesus, tack att du har övervunnit allt. Jesus, hjälp mig, helige Ande. Men ibland kan det vara skönt att säga till någon, jag kämpar med det här och jag vill inte ha det så i mitt liv. Men det kan också vara så att du bara vill vara en frimodig Herrens tjänarinna eller tjänare. Okej? Tack Jesus. Varsågoda. Börja lovsången. Tack Jesus. Tack Jesus. Du som bara vill ha förbön här framme, du kan också komma direkt nu så ska vi be för dig här framme. Du som vill att någon ber för dig där ni står, be för någon där ni står. Men nu sitter vi inte bara och hoppas att den här fantastiska stunden går över och förlorar ännu ett tillfälle. Så nu tar vi det. Kan vara någon som är nära dig som håller på att bli frälst, som håller på att få ett genombrott i sitt liv, och så kan du vara med där och säga, jag kan be med dig, jag kan betjäna dig.